Ja, mina vänner, nu får jag den äran att hälsa Pico Sköld, Bengt Pico Sköld, välkommen hit till studion igen, eller till Kyrkans hus. Vi har ju som sagt haft ett program och nu är det nummer två, och det kommer att bli fler, det lovar jag, för vem är det som har alla informationer om Mullsjö med omnejd och världshändelserna i sitt huvud om inte Pico. Pico är ett begrepp i Mullsjö. Tack Pico för att du tog tid.
Ja, det tycker jag är roligt själv.
Ja. Ja du Pico, förra gången så pratade vi om dittan och dattan, nu ska vi fortsätta. Och vad har du nu att komma med?
Ja, nu så, jag pratade ju lite om mig själv och min uppväxt förra gången. Och nu blir det ju då början lite på Mullsjöhistoria här. Och den är ju lite lång, men det är ju tyngdpunkt på 1900-talet. Och några årtal på 2000. Jag har ju skaffat mig en massa årtal genom åren, både tidningen och privat. Jag är ju intresserad av historia, så att det blir lite blandat här. Och den här förhistorien, det är ju lite i forntid där. Och sen är det då lite årtal, 1300-tal till 1800-tal. Sen 1900-talet kan man ju kommentera lite mer. Och så något 2000 och sist lite om vad jag gjorde som lokalredaktör. Så att det finns ju lite att välja på.
Men innan vi börjar med detta, så var den musik vi hörde först, det var Thorleifs. Är det någon som du tycker särskilt mycket om?
Ja, sån där, lite dansmusik. Jag är ju allätare. Jag kan höra på nästan allt klassisk musik. Och, utom hårdrock och sån här moderna. Ja. Men det är slager och gammaldags och religiöst och klassiskt, så, och just det här Thorleifs är ju lite roligt för en av musikerna där som spelar saxofon. Han är ju gift med en tjej från Mullsjö. Hur heter han nu? Ville kallar de honom i alla fall.
Ja du, det, vi ska höra mer musik sen, men nu så fortsätter vi.
Ja, då ska jag börja lite här då. Jag ska först säga bara lite att det är nuvarande Mullsjö. Jag har en fusklapp eftersom om det låter lite stelt här. Det är nuvarande Mullsjö samhälle med omnejd före detta Nykyrke socken som jag kommer att berätta lite om. Kommunens andra tätort Sandhem har sin egen historia som sträcker sig långt tillbaka, vilket dokumenteras på ett unikt sätt av Knut Fredriksson med bland annat 20-talet böcker, där han i stort sett vänt på varenda sten i Sandhem socken. Jag kan inte tänka mig någon annan socken som utforskas på liknande sätt, med bland annat gårdskrönikor i obruten följd. Dessutom har Anita Fridén och Jerker Lundén för några år sedan sammanställt en CD-skiva med Sandhems 1900-talshistorik. Så det är fantastiskt vad de har jobbat med. Samhället och namnet Mullsjö kom till i samband med att järnvägen drogs fram mellan Falköping och Jönköping och vidare mot Nässjö i mitten av 1800-talet. Därmed knöts västra stambanan samman med södra stambanan. Dessförinnan fanns bara 5-6 gårdar runt och i närheten av sjön. Sjöryd, Boseby, Haftenshult, Liabäck, Gyljeryd och Bredared. Alltså det är väldigt ny socken och det hörs ju Nykyrka. Och...
Men du har forskat lite grann i Mullsjö kommuns historia.
Ja, jag har ju forskat lite själv, men sen har jag ju bläddrat i böcker och fått lite genom samtal i jobbet.
Ja. Hur gammal, Bengt, tror du Mullsjö är från början? När nämndes Mullsjö första gången? Vet du något om det?
Ja, 1300-talet.
Jag trodde jag skulle sätta dig där på kanten, men det gjorde jag inte.
Nej, det är bra. Och vet du vilken gård det var?
Tar vi Liabäck?
Haftenshult. Ja. Det är där Ringberg Sandalbo. Där går också lite sten under. Vi har tittat, det är en gammal väg där uppe som gick rätt över hans trädgård.
Man kan säga det att Ingvar Sandahl är ju också en person som har varit med i Radio Sigfrid och pratat om gamla Mullsjö. Man kan verkligen säga att ni två har verkligen grävt lite.
Jo, men vi har ju haft det lite som jobb också. Jo. Och sen är vi gamla Mullsjöbor och intresserade, så det kanske är naturligt. Men...
Inte från 1300-talet.
Nej, men vi har väl samma tankegångar och intresse. Ja. Så att, utav en slump blivit, så han ägde ju bilverkstad, men sen började han på Jönköpingsposten när jag var på Falköpings Tidning.
Ja.
Då fick vi, och vi umgicks ju lite privat innan, spelade revyer och gjorde revyer. Ja. Men sen blev det ju ändå mer i jobbet.
Det kan man väl säga, kanske att det är en, man kan säga att det är en ni har en gemensam nämnare, det att ni båda har varit med i Mullsjörevy och sånt. Bara lite passus innan vi fortsätter här. Bengt, varför har vi inte någon revy nu?
Nej, var sak har sin tid. Det, vi fick ju byta ut folk efterhand. De fick andra grejer för sig och flyttade. Intresset dog ut på något sätt. Annars det fanns väl några eldsjälar, men det skulle ju fyllt på mer. Men det blev inte så. Och ingen annan ville ta upp det, för även om vi hade otroligt roligt, så var det fan ett otroligt mycket jobb. Ja, vi höll ju på nästan hela året med den.
Men Bengt, är det inte så att om ni skulle ha haft revygubbarna igång, så visst finns det ämnen?
Oj, 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 oj. Vi brukar prata om det. Vi har ju redan till 10 revyer.
Ja.
Så att det är lite synd. Ja. Det var ju uppskattat och en tradition,
ja, just
kring
det.
Nyår.
Ja. Ja, Bengt, vi fortsätter.
Ja, då ska vi se. Då hade vi det här lite då, fornminnen, alltså den var ju bebodd i, är ju bebodd i 4000 år, det är ju gammalt här. Mm. När jag pratar om nytt, men de har ju hittat en grejer, och det här har hämtat lite ur ett kapitel av Erik Johansson i hembygdsboken Nykyrkesocken, tryckt 1955. Cirka 500-talet efter Kristus, den så kallade folkvandringstiden, i Rosenborgs trädgård finns två domarringar, det vet säkert folk var Rosenborg är, på baksidan av kommunhuset. Att det finns två domarringar kanske inte så många som vet.
Det visste jag faktiskt inte. Får jag fråga en dum fråga, är det inte utmärkt på något sätt så folk vet om det?
Nej, men de har ju fått skydda det när de grävde väg, vet jag, och ja. Så, men det finns nog ingen direkt.
Borde man väl egentligen?
Eftersom det är så pass gammalt.
Ja.
Det tycker jag borde
det får
något.
Vi se till pressa.
Vi kanske har kommit på något här.
Vi får pressa Jansson på det.
Ja. Den större har en diameter av 6,5 meter. Det är ju inte så illa.
Nej.
Antalet stenar med en höjd av 20-30 cm är 8, men har sannolikt varit 9. Den mindre domarringen med 7 stenar om cirka 10-15 cm höjd strax söder om den förra mäter 4,5 meter i diameter. Så att det är ju en bit av tomten.
Ja,
det är väl Enesköls tomt. Nuvarande tomt, misstänker jag.
Ja, det var en nyhet för mig.
Ja, och sedan finns det ju då på andra ställen, men det ska jag väl inte räkna upp allt för mycket. Men det finns på Rifors, Liabäck, Stora Bråared. Vi kanske inte ska gå in i detalj på det här. Det intressanta var ju då att det var inne i samhället här. För det finns ju också i Falköping, är ju känt. Där finns ju en sån här gånggrift inne i stan.
Ja, i parken där.
Ja, alltså det är ju lika gammalt som pyramiden och sånt. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det är det.
Det är ju ett av de äldsta föremålen inne i en stad alltså. Mm. Som är 6-7 tusen år.
Mm.
Det är rätt fantastiskt.
Prata om historia.
Ja. Lösa fornfynd då. Alla i socknen funna stenåldersfynd tillhör den yngre stenåldern omkring 2000 år före Kristus, och som visar på att socknen redan då var bebodd. Det tycker jag är lite kul.
Det
är inte så många som tänker på.
Nej, och att det finns minnesmärken kvar.
Ja, det är ju dokumenterat i skrift här, så att folk vet ju var de finns. Och jag misstänker det finns väl någon lag som säger att man får inte, om någon skulle gräva det får man inte göra det.
Man får inte plocka bort hur som helst.
Nej, det, så är det ju med EU med stenmurar till och med nu. Så att, så har blivit noggrannare. I Nykyrka har under åren hittats en hel del lösa fornfynd i jorden. Jag kan ta ett exempel, Björkäng. På en tomt i Björkäng har hittats följande: en skafthålsyxa av grönsten och äggdelen av en annan skafthålsyxa av ljusprickig stenart, söndersplittrad. Sen finns det ju massa ställen här som man hittar småbitar. Gunnarsbo, Boseby, Mon, Sjöbo, Höryd, Bråred, Älandshemmet, Spåneryd. Det sista kan vi ta, en flintyxa är funnen i Spåneryd. Sen det sista där, bronsåldern och järnåldern. Det finns inga fynd som är funna från brons och järnåldern.
Nej.
Därmed tror jag vi lägger den tunga biten till handlingen.
Ja, men ändå, Pico, är det så här att du sa tungt och tungt, men det är ändå intressant att veta vad vi har, våra rötter och hur gammalt det egentligen är. Det är en gammal, fin bygd vi lever i.
Ja, och att det då finns i den här, som jag tycker, värdefulla gamla hembygdsboken från 50-talet. Där finns ju mycket detaljer om kyrkan och allt.
Mm.
Och vi har ju pratat också, jag och Ingvar, med hembygdsföreningen. Det är ju hög tid att göra en ny bok, alltså 60 år. Hur mycket har det inte hänt från 50
oj,
till
oj,
nu?
Oj, oj, oj.
Det fyller ju flera böcker.
Ja, du och jag, Picko, vi börjar bli fornminnen med.
Ja. Men vi har ingen mossa på oss
än,
eller?
Inte än. Men det finns mössa.
Ja. Då kanske vi ska gå över till den här lite mer årtal då, från 1300 fram till 1800-tal.
Ja.
Och då nämnde jag ju Haftenshults gård, som nämns första gången i skrift som Hastenshult. Och det vet väl alla var det ligger.
Mm.
1300-talet också, då blir det en väg vid Mullsjö. Står det i den här boken i alla fall. Och Sjönstråken skrivs i handskrift Strukni. Allting har ju ändrat uttal och namn.
Och precis, och det görs ju ständigt egentligen.
Ja, så att det är ju också intressant hur det stavades för och förändringen. Då tar vi 1400-talet. 1439, Bredareds gårdsnamn nämns första gången i jordeboken som Bredaryd. Alltså där vi, nu är Nyskika kyrka.
Ja, ja, just det.
1481, Mullsjön skrivs som Mulsiö, M-U-L-S-I-Ö-Ö. Och Mull, det avser moskjorden som finns på sjöns nordöstra strand. Gunnarsbo gårdsnamn nämns första gången i jordeboken som Gunnabo. Boseby, första gången som Bosabygden. Liabäck, som Ledhebäcken.
Det har ändrats mycket, ja.
Men det är ju gammaldags stavning som har lättats upp sen. 1500-talet. Boseby gård ägdes av Erik Abrahamsson Lejonhuvud, ståthållare i Västergötland och en av de stormän som Kristian Tyrandet avrättade i Stockholms blodbad 1520.
Det var tuffa tider att leva i.
Jo, jo, men en koppling hit.
Ja.
Det var ju stort. 1540, Gyljereds gårdsnamn nämns första gången i jordeboken som Gyllerit. 1563, Sjöryd nämns första gången som Rodenäs. Stämmer ju inte alls med vad det nuvarande. Äldsta namnet på gården är Rödanäs. Namnet är dunkelt i fråga om syftningen. Något näs går inte ut i sjön vare sig vid gården eller annorstädes. Sen är vi helt plötsligt inne på 1600-talet. Vad tror du händer då, Sune? Ja. Om vi sitter här i kyrkans lokaler, då kan du kanske gissa.
Ja, kyrkan kommer till.
Ja, första kyrkan. 1656. Mm. Ganska länge sedan. 1663, Nykyrkan nämns för första gången i jordeboken som frälse vid namnet Sågan. Sågan vid Nykyrkan. Sågan har legat vid kyrkan och på gården bredden. Mm. 1700-talet, Ryfors järnbruk.
Karl den 12:e.
Ja.
Han har nog varit här med.
Man vet inte.
Det tror jag.
1741, Ryfors järnbruk grundas på hemmanet Äschereds mark. Namnet Ryfors betyder forsen vid Rydet. Och syfta på den fors som bildas i tida nordost om den plats där torpet Rydet ligger. 1783, Nykyrkesocken uppträder i jordeboken första gången. Nykyrka tillhör det yngsta bland Sveriges socknar, som jag sa.
Ja, det är intressant. Mm.
Nu börjar vi komma till lite mer moderna tider, tycker du och jag, kanske 1800-talet.
Ja, jo, allting är relativt, ja, fortsätt. Ja,
jag vet inte om jag ska räkna upp alla årtal, man kan ju börja med några. 1835, Olof Kron beslutar meddela sockenstämman att i händelse av att han avled utan bröstarvingar testamentera gårdsfastigheten Gunnarsbo samt övriga tillgångar till skolinrättning i Nykyrka socken.
Krons fond, ja.
Och så blev det. Han hade inga bröstarvingar.
Nej, det var en fin tanke.
Ja, så han...
Det har vi nytta av än idag.
Jajamän, det finns ju, som du säger, fond och det avkastar ju pengar. Och gamla skolan byggdes ju där.
Ja.
Och de andra skolbyggnaderna är också i närheten.
Så att han visste nog egentligen inte hur betydelsefullt hans donation var.
Nej, inte 1835. Nej. Alltså han tänkte väl kanske en tid framåt, men det lever, som du säger, lever kvar ännu.
Precis, ja. Förränta sig.
Ja. 1839, fyra år efter då, testamentet på vad han nämnde upprättat. Och 1842 avled han. Mm. Gravplats med gravsten till vänster om kyrkan.
Precis, där ser vi, om vi går till kyrkan så ser vi det.
Kanske en del har sett.
De har ju och sen har han ju vägen uppkallat efter sig.
Jajamän.
Kronsväg.
Mm. Och en del har väl sett de här gamla kyrkgravplatserna. Var det Tage som hade kyrkogårdsvandringar?
Jajamän. Berätta mycket om det.
Mm. 1846, sockenstämman beslutar bygga ett skolhus. 23 september samma år, postdiligensen mellan Jönköping och Mariestad rånas några hundra meter norr om Västra Kärs gästgivargård. Mm. Det är ju den stora byggnaden som finns kvar. Postiljonen mördades. Minnesskylt finns på platsen vid gamla landsvägen, alltså bakom gamla Allan Värnas. Där gick ju landsvägen, Eriksgatuvägen.
Precis. Det var egentligen en väldig uppståndelse då.
Ja. Oh. 1848, Gunnarsbo folkskola tas i bruk. Andra hälften av 1800-talet, 1860, då uppfördes en såg på nuvarande familjen Wickerts tomt. Spår efter hanteringen finns kvar vid stranden och sjöbotten. Mm. Det är kanske inte heller så många som vet.
Nej.
1861, kungen beslutar om kommunstyrelser på landet. 1862, poststation i Mullsjö, den flyttades från Slätting. Och Det viktiga då, det var ju början till Mullsjö 1862. Järnvägen Mullsjö-Falköping anläggs. Mm,
precis.
Och fortsättning 1863 där då. Och det medförde ju mycket då till att börja med inom själva tågen. Här, stationsbyggnad, stinsbostad, godsmagasin, vattentorn, poststation. Sen fyllde det ju på då som i Vilda Västern i Amerika lite. Affärer, ja. Skräddare, frisörer, alltså allting.
Nytt samhälle. Det expanderade ju då, ja, i samhället.
Det satt, behövdes ju allting.
Precis.
Till exempel 1865 då, Augusta Carolina Andersson, ansvarig för Nyboms affär, var väl en bland de första där. Mm. Oj, det högg till i ryggen. Jag har ont i ryggen idag, men det
får vi ta
väl över.
Ta det lugnt, ja.
1868, Frans Botvid Håkansson övertar Nyboms affär och ändrar namnet till Mullsjö handelsstation och hotell. Det låter lite som Vilda Västern, tycker jag.
Ja, det kanske är Vilda Västern,
men det,
ja.
Kanske var den när järnvägen drog
fram. Det visste man aldrig.
Rallar och... 1870, fastigheten Skuggan ut med Gunnarsbrovägen uppförs. Vet du var den ligger?
Nej.
Uppe för Ekströms.
Där. Ja, där uppe, ja.
Ja, det tillhörde ju Ekström. Det var första tandpolikliniken var ju huset. Fastigheten Framnäs ut med Sjövägen uppförs. Det är nere på Sjövägen. 1878, missionshus uppförs. Margrethe Lund. Det är, kanske folk känner mer som Skomakargården.
Mm, ja,
Mimmi och Sallis.
Ja, ja, man. Den är ju värdefull.
Ja. Fastigheten Rosenborg uppförs. Den pratade vi om innan.
Ja.
1885, nuvarande Nykyrka kyrka uppförs i romantisk imiterad norsk stil efter initiativ av familjen Sager på Rifors.
Precis,
och det har jag ju fantiserat lite med dig om, att där borde man göra en resa till Sveg där uppe. Ja. Där finns ju
en kopia, exakt.
Ja, en exakt kopia. Men det krävs ju några dagar, har vi ju talat om.
Ja.
Det går inte bara, det går inte bara att åka och vända.
Nej, det kan bli.
Nej, men det är ju rätt unikt att det finns två. Det var ju en slottsarkitekt som gjorde som Sager kände. Mm. Så att därför blev det ju två av samma stil.
Precis, ja.
Sen har vi då Ljungqvist, nuvarande ICA Supermarket. AB Ljungqvist, efter att det grundades av Claes Ljungqvist 29 år. Så att 1886 är ju alltså ICA Supermarket i Mullsjös födelse här. Mm. Det är ganska länge sedan.
Det är några år sedan, ja.
I en följd bara bytt plats en gång, kan man säga. Det var ju nere vid sjökanten.
Jajamän.
Det minns visserligen jag. I två olika hus, men nu, så det är bara två gånger. Då.
Ja, så är det.
Där kommer du. Sen är det ju intressant, 1888-89, konstnären och författaren Albert Engström, informator på gården Boseby.
Det är också någonting som Mullsjö ska stå till över, ja.
Ja, han var ju jättekänd. Och jag bor bara 50 meter ifrån där. Precis. Han bodde.
Så är det inte någon inskription han har gjort över någon dörrkarm? Han har skrivit någonting där, tror
jag. Ja, det har du nog rätt. Jag vet inte detaljen. Fastigheten Solkullen uppförs, alltså Engmans. Där bor väl överste Gerdin och
fru Margit. Det gör de.
1889 huset från. 1890 Nykyrka småskola uppförs. Det är ju också en klassisk byggnad som finns kvar.
Ja.
Där
Olle och Seppo och de andra.
Ja, till ju kyrkan. Fastigheten Utterhag uppförs. 1891, en liten rolig kommentar. Om man tänker på nutiden, kommunalstämman beslutar införskaffa en sittbänk och sex pinnstolar till gavelrummet i småskolan att användas som offentlig samlingssal.
Ja, just det.
Det var ingen, kunde inte varit någon trängsel.
Nej, just det. Nej, nej.
Det är rätt fantastiskt. Ja. Sex pinnstolar och en sittbänk. Ja.
Det stod inte summan också.
Nej.
Nej.
Vedpanna installeras i Nykyrka kyrka. Mm. Kanske något att berätta för Olle. Med luftkanaler in i kyrkorummet. Pannrummen trappar ner till vänster i vapenhuset.
Jag
är det fortfarande med
ny anläggning, ja. Men där nere var ju pannan.
Jo, men det var samma utrymme.
Det var det.
1896 är också stort. Kung Oscar den andre stannar i Mullsjö vid järnvägsstationen.
Oj.
Under en tågresa till Hok. Han skulle väl ta igen sig. Det var väl kurort redan då.
Det var det väl, ja.
familjen Sager givetvis från Rifors mötte upp och samspråkade med kungen.
Ja.
Det var stort.
Det var inte mer heller.
Nej.
Han gick inte av utan
nej,
han...
Nej, men ja, det vet jag inte. Men jag menar, det är ju fantastiskt.
Ja.
De
kanske...
1898 järnvägshotellet uppförs. Det brann ju tyvärr ja. Ner.
Det var ju en historisk byggnad då, på sitt sätt.
Ja, det var det med glasverandan. Ja. Alltså, hade det varit nu, då hade ju glasverandan varit mot sjön. Sjö, vatten, det är ju som tyskar och så. Jag brukar säga, det är ju dubbla priser när du åker till Tyskland när det är seblick.
Ja,
men jag menar, här var glasverandan mot järnvägen. Alltså, den var ju bakvänd, men järnvägen var ju det största vi hade.
Det var
inte sjön.
Nej, just det.
Vad konstigt var. Och det ändrar sig.
Pico, så. Nu har vi pratat ett tag. Har du mycket kvar innan vi...
Nej, det är bara
en, ja, då tar vi en annan sak sen. Ja,
1899, telegrafstationen öppnas i Mullsjö med inledningsvis 10 abonnenter.
Ja.
Så att nu har vi betat av fram till 1900. De stora grejerna.
Och då ska vi ta, om jag säger, där björkarna susar. Vad är det?
Det var Houghton and Singers på denna, men annars var det Jailbird Singers, ett gäng som satt i fängelse som bildade en sång och musikbok och den här melodin blir ju väldigt känd och väldigt fin melodi.
Då ska vi få lyssna på den här.
Ja.
Ja, du Bengt, Pick och Sköld. Vi sitter här och pratar om Mullsjö. Gamla Mullsjö har varit långt tillbaka i tiden. Nu har vi närmat oss nutid. Var har vi kommit här nu?
Ja, nu ska vi se här. Blandar jag ihop. Blir så.
Du blir så nervös här.
Stirrig här med Sune framför mig.
Ja. Gammal journalist kan bli stirrig om mig.
Ja,
det är
för, jag förstår hur det är att bli intervjuad. ska vi se 1900-talet här. Kanske man också bör göra en lite inledande grej här. För 10 år sedan gjorde jag i Folkskrings tidning en serie med tillbakablickar på Mullsjö under 1900-talet. Som jag har tagit i grund för att spegla samhällsutveckling. Och bara under de senaste 10 åren har en hel del hänt som gjort att jag har fått revidera. Och det har jag gjort nu då, så att det blir aktuellt och färskt.
Det låter bra.
Det mest omvärmande på 70-talet då Mullsjö och Habo fullkomligt exploderade och fördubblade invånarantalet. Med i första hand boende från Jönköping som sökte sig utanför stan för att köpa billiga och tillgängliga tomter för att bygga hus. Och det har ju, då bodde du ju här också, Sune.
Jajamän.
Det var ju en väldig omvärmning.
På 70-talet, ja. Otroligt vad det expanderade då.
Anledningen var bland annat att regeringen 1975 kungjorde att Mullsjö kommun skulle få förbli egen kommun efter en massiv protest från Mullsjöborna i en lokal folkomröstning 72 då myndigheterna gjorde klart hur mindre kommuner skulle slås ihop för att bilda större enheter. Mullsjö skulle då slås ihop med Habo där Habo föreslogs som centralort. Nu blev både Mullsjö och Habo i fortsättningen egna kommuner. Det krävde stor upprustning på den offentliga sidan för Mullsjös del med bland annat ny högstadieskola, simhall, vårdcentral med mera. Mm. Och det kommer du kanske också.
Jajamän.
Och det gör säkert de flesta.
Ja. Och vi fick ju hoppbacke med.
Ja, det var kanske i den vevan.
Ja, någon gång det i alla fall.
Mm. Ja, då ska vi se. Då har vi hunnit in på första decenniet här. Hur många personer tror du bodde omkring 1910 i Mullsjö?
Ja, vad ska jag säga? 1000?
Ja, ungefär 700 personer.
Mm.
Bland fastigheterna som uppfördes kan man nämna Runhäll och Bäckardal. Man frapperas direkt av alla husnamn. Många var av samma tema. För en nutida Mullsjöbo är inte så lätt att hålla reda på var husen låg. Och nu ligger man, om man bara... Och lägger var de låg och ligger nu om man bara går efter namnen alltså. Så jag ringde faktiskt upp Sven-Olof Ludvigsson som i början på 1960-talet blev ingenjör här på tekniska kontoret. Så det fanns ju knappt inget sådant.
Nej, han skötte väl det mesta.
Jo, och han kom ju från scratch och var den som byggde upp samhället med såväl VA som gatunamn och husnummer. Fanns ingenting.
Nej.
Alltså det är ju inte så jättelänge sedan.
Nej.
Mitten 60-talet.
Det är otroligt egentligen.
Uppsändandet av gatuskyltar och fastighetsnumren hade precis påbörjats när jag kom, konstaterade han. Men mycket återstod och så tillkom hela tiden nya områden. Sven-Olof kommer ihåg att Erik Fransson satte upp de små fyrkantiga nummerskyltarna på husen. För min egen del var det Sven Granlund som stack in huvudet genom öppna köksfönstret och bara förlånade lite ström till borrmaskinen när han kom till mina föräldrars hus ut med Falkspingsvägen. Tänk vad tiden går. Man kan egentligen undra hur man gjorde för borrmaskinen blev var mans egendom. För att inte tala om skruvdragaren. Och nu ska det naturligtvis vara sladdlös. Ja, ingen som går och lånar ström. Alltså, man tror ju inte det är sant.
Nej, nej. Ja, hur klarar man sig, Pico?
Ja.
Då drog man för handkraft.
Ja,
då.
Det var ju, fick ju ta den tid det tog. Ja.
Och tänk när man inte hade bil, då fick man ta häst.
Ja, ja.
Det har man idag, men idag är det ju mera travhäst och annat.
Ja, hinner vi med idag tror
ja,
du?
Ja, då vi hinner lite till.
Vi går in på lite hus här då. Runhäll, den ståtliga träfastigheten i två våningar med glasad veranda på kullen vid korsningen Järnvägsgatan med Trollhöjdsvägen. Är du med var vi är ungefär?
Ja.
Där fanns under många år Gretas konditori.
Åh, vad gott.
Ja, så det var ett konditori. Ja,
för att det... inflika bara, det var otroligt mycket pensionat och konditorier i Mullsjö.
Ja, på 30-talet var ju ett 30-tal pensionat i och runt Mullsjö. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Det var alltså en turistort. Ja. Det var hög luft, barrskogsluft, tillgänglig. Det ligger ju bra fortfarande här.
Precis.
I södra, mitt i södra Sverige.
Ja. Och det gick särskilda skidtåg från Göteborg hit.
Jajamän. Så att nu har vi ju nu, när vi spelar in det här så på imorgon, eller söndag. Ja. Det är ju en stor tävling.
Så det lever ju, Stokenloppet,
ja. Lever ju kvar fortfarande.
Ja. Jo då.
Men det har ju varit många barvintrar. Så att...
ja, men det är härligt. Det gör fin reklam för Mullsjö.
Ja. Bäckardal har vi ju pratat om. Det är ju där Danfors bor.
Ja.
Den kallades av en del sju hushåll med syfte på att fastigheten rymde så många rum och hyresgäster. Mullsjö hade ju inga hyreshus på 1950-talet.
Nej,
utan
nej.
Antingen bodde man i så kallat vanligt hus eller hyrde.
Mm. Mm.
Så det är heller inte så länge sedan. Bäckardal läggs under många år av familjen Holger Magnusson, kommer du ihåg?
Just det, Holger.
Holger och hans fru, vad hette hon?
Märta, hette hon Elin, eller vad hette hon?
Nej, det var nog Märta eller något.
Ja. Jo, men det kommer jag ihåg.
Mm. Sedan över 10 år tillbaka ägs huset av familjen Danfors med familj. Då. Även den fastigheten i två våningar har en nostalgisk glasad verandafront.
Mycket fint är det.
1906 uppfördes ålderdomshemmet mitt emot kyrkan. Det vill säga nuvarande Skogskyrkogården. Det är ju den som har flyttat nu.
Ja, den köpte folk, va?
Jajamän.
Jajamän.
Och han har ju flyttat ganska mycket husen när det expanderade här. Och
köpte inte han stationshuset i Sandhem också?
Jo, det stämmer nog. Ja. En del rev han ju, en del flyttade och byggde upp på nytt och en del rullade han iväg. Så han hade fullt upp.
Jo, men han var ju en person, man kan säga Folke Johansson, möbelfolket som vi kallar för. Han var ju en kulturpersonlighet, en person som verkligen bevarar mycket av det gamla i Mullsjö.
Och han var ju också, när du pratade med Sandal, han var ju ivrig för Mullsjö-historien.
Ja.
Och sen tyckte han ju, han gillade ju att hålla på och pula och bygga. Och, så det
livsstil. Det gjorde han in i det sista, ja.
Mm. 1908 grundades Björkhaga pensionat och Solelids pensionat. Mm. Björkhaga är det enda återstående pensionatet av ett 30-tal som vi nämnde.
Ja.
Det är rätt fantastiskt också. Även om man nu föredrar att kalla det Björkhaga hotell och konferens. Men det finns lite prägel och känsla i luften att det är ett gammalt pensionat.
Det tycker jag verkligen man kan påstå, ja.
Och när man kommer in, man känner att det är själva träbyggnaden.
Närheten och värmen.
Nej, men stilen liksom. Ja. Och sen är det en liten kul grej här, 1950, då köpte Svenska Alliansmissionen in Solelids pensionat, det vet du också, borta på andra sidan sjön, för att flytta folkhögskolan som då fanns i Kortobo utanför Jönköping. Sen dess har ju området ökats med både mark och byggnader. Då påminner jag om en herre från Stockholm som ringde i mitten på 1990-talet när han jobbade på Folkens Tidning. Han frågade då om jag visste om Solelid fortfarande hade bra sängar och service. Då sa jag att Solelid har varit folkhögskola i nästan 50 år. Så det är inte bara jag som lever kvar i det gamla.
Nej,
det tyckte jag var rätt skönt.
Ja, verkligen.
Han hade väl varit där då i sin ungdom och tänkte återuppliva...
Och han ville fråga dig hur sängen var. Det är inte så enkelt. Nej. Kom ihåg sånt.
Ja. 1909 bildades Mullsjö kreditbolag med banklokaler i den fastighet som är näst sist här nere på Strandvägens vänstra sida om man åker mot viadukten. Det var också en träkåk med glasad veranda och jag kommer ihåg att det var väldigt dunkelt inne i banklokalen och allvarligt och myndigt som det var på den tiden. Mm. Gällde det bankaffärer skrattar man inte onödigt. För många gällde det att hålla i mössan i handen trots borgenärer och när det gällde lån.
Det var inte som idag.
Nej.
Det är skillnad.
Nu vill de nästan att man ska låna vad som helst.
Precis, ja.
Men de vill ha tillbaka pengarna med ibland.
Jo, det vill de ju. Och det ska de ju vissa ha.
Ja. En annan känd mindre fastighet var Höstsol i närheten av Björkhaga.
Den kommer jag ihåg.
Frälsningsarmén. Det är nu bostadshus. Mm. Det var Frälsningsarmén i Jönköping som ägde, som du sa. Och varje sommar hade man en rejäl fest med kaffe och ätbart och förstås blåsmusik som är deras singel. Den festen hölls i grönområdet mot Stallgatan. Som en, så det kommer du ihåg.
Jajamän, det är...
1909 uppfördes fastigheten Alfhem ut med sjövägen alldeles in vid bäcken som då utgjorde gräns med Habo som vi har pratat om tidigare. Alfhem beboddes under många år av familjen Sture Rimbäck och dessförinnan av Stures föräldrar. Sture var bland annat med att starta Rexor, tryck- och temperaturfabrik, nuvarande Brannan, där han också var chef under många år. Sen är det också en intressant sak som vi får ta upp här i kyrkan tycker jag.
Ja.
1910 bildades Nykyrka kyrkokör.
Det är det ju. Det var inte alltså, Herman Arén, nej.
Nej, det var en annan före honom. Men han var ju sen nästan i 40 år ledare.
Det var han.
Men alltså det är 100-årsjubileum och det måste väl på något sätt...
Det celebreras, det måste vi på något sätt.
Och vi har
sätt.
Väl talat lite, det finns ju sådana som har varit med länge här.
Länge, ja. Det är fantastiskt.
För du har väl talat om det själv?
Ja då.
Uppmärksamma.
Ja då.
Och det måste vi göra väl församlingen också.
Ja, det blir det säkert någonting, ja.
En som heter W. From i Moholm, träffastigheten nedanför Damella. Utmed gamla Falkspringsvägen avslutade en epok 1910 då han upphörde med vad som var Mullsjös sista garveri. Det har ju också det gamla till.
Precis.
Det är ju mer fabriksmässigt allting. Samma år uppfördes fastigheten Årdalen 2 som är beläget i Sänka närmast korsningen Strandvägen Sjöleden. I början på 1900-talet, närmare bestämt 1902, grundades Mullsjö vagnfabrik av Tobias Karlsson på plats där Bengt Adolfsson under många år senare hade kontor och förråd för kaffeautomater. Vet du kanske nedanför gymnastikföreningen.
Ja, det kommer jag ihåg.
Tobias son Helge drev under många av företaget vidare. Han var också känd socialdemokratisk kommunpolitiker med många uppdrag. Sönerna hette Hans och Bengt Åke och dottern Birgitta. Familjen hade hus i Björkang, inte så långt från vagnfabriken. I deras hus såg jag mitt första tv-program någonsin. Året var 1957 och tv var nytt. Jag och skolkamraten Sture Palm följde med Bengt Åke hem där vi såg på en fransk långfilm och Bengt Thorsson som presenterade vädret. Allt i svartvitt i en liten bildruta.
Rund.
Ja, och då säger så här. Det är väl inget att titta på, sa pappa Helge när han tittade in genom dörröppningen vid draperi. Dock med en oerhört stolt röst och han var bland de första i Mullsjö med tv.
Då måste man nog vara glad, ja. Ja. Det var ju fantastiskt i media.
Ja. Ja, vem kunde ana att jag själv 53 år senare nu sitter och tittar på 300 gratiskanaler via parabol.
Ja, det är otroligt.
Och platt-tv och färg.
Ja, och
andra tekniska...
Mobiltelefoner och alltihopa. Alltså. Du, Bengt Picko Sköld, tiden går här för oss.
Ja.
Vi får väl ta och... Vi ska ju fortsätta i andra program.
Ja, åtminstone ett till.
Ja, ett till. Men vi ska sluta vårt program här med att lyssna på Kaka Israelsson. Det är en man som jag kommer väl ihåg. Och Kaka Israelsson, han var väl då mest känd för Gamle Svarten. Och det är den vi ska lyssna till här nu. Vad är det som gör att du tycker så mycket om den Gamle Svarten?
Det är ju en som har följt med. Jag har ju hjälpt till mycket på fotbollsplan här borta och bland annat så hade vi några gamla LP-skivor och nu la jag in nya CD:er.
Ja.
Vi brukar ju spela innan det börjar. Och då fanns bland annat just den här Gamle Svarten och ett litet rött paket.
Ja.
Och det vet jag när man drog på fullt, för det var ju Roland Lind som man monterat upp högt. Och det är ju perfekt ljud, kunde man höra. Det var folk som spelade tennis och även Fem i Samhället när man vred på var så starkt ljud.
Jajamän.
Då spelade de Gamle Svarten och ett litet rött paket på fotbollsplan. Så det är ju ett av minnena, men jag har ju hört Hörjan på radio när jag växte upp.
Precis.
Och han var ju också längdhoppare, som jag sa innan, så han var ju friidrottare.
Ja.
Tror han var med i landslag.
Han var med en hel del, ja. Tack så mycket, Bengt.
Tack så länge.
Gamle Svarten, kamrat på vida färden.